Ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4 och mitt namn är Ann Sandin Lindgren. Nu har jag bjudit hit en person som heter Christian Weiger. Välkommen Christian.
Tack så mycket.
Ja. Jag tycker att du är en jätteintressant person idag. Därför att idag kan man läsa väldigt mycket om vad som händer med flyktingar. Och det vi inte tänker på i Sverige, det är att vi har ju massa människor här som också varit flyktingar. Och du var flykting för nästan 70 år sedan.
Mm. 1944.
Ja. Kan inte du berätta hur det är? För du var en tvååring som också satt i en båt.
Mm.
Berätta vad som hände för dig och vilket land du flydde ifrån. För där var det inte Medelhavet.
Nej, vi kom över alltså över Östersjön. Och det hela började ju naturligtvis, kan man säga, med andra världskriget. Och då kom ju den första sovjetryska ockupationen 40-41. Sen kom den tyska ockupationen 41-44. Och när den så att säga började ta slut och sovjetarmén kom tillbaka, då insåg man att nu blir det ännu tuffare tag. Och då bestämde sig många helt enkelt för att den här gången stannar vi inte i Estland, utan nu flyr vi. Och det var många från kusttrakterna plus då städerna också som flydde. Så att det kom väl en 30 000 ungefär sammanlagt.
Ja, både från Estland, Lettland och Litauen.
Ja, och då var väl merparten, 25 000 var väl från Estland.
Mm.
Och för vår del så kunde vi fly tack vare att min farbror som var så att säga hemma på gården, han hade också en fiskebåt som kunde ta ett antal personer. Så att i september 44 då var vi 32 stycken som tog oss den vägen med fiskebåt över Östersjön.
Vad jobbade din pappa med och vad var din närmaste familj? Hur många syskon hade du?
Jag hade inga syskon, men min far han jobbade som, han var väl, kan man väl säga, han var alltså borgmästarens i Harpsalu högra hand. Och man kan väl säga att han var någon typ av kommundirektör, fast han var alltså, kommunen var ju mycket mindre. Där bodde 4 000 i Harpsalu och de hade alltså en kommunförvaltning som var liksom en mikroskopisk jämfört med Tyresös idag.
Okay.
Han hade alltså det uppdraget och sen så blev han av med jobbet under den ryska ockupationen och sen så också under den tyska så var det ju svajigt. Så att då var det liksom läge att tillsammans med familjen och min farbror och hans familj och ett 30-tal andra att organisera en flykt över Östersjön. Och det var många som gjorde det och som sagt var det var väl
Visste man vilket land man skulle till?
Ja, det visste man. Det var frågan om att ta sig till Sverige helt enkelt.
Varför valde man Sverige?
Ja, det var alltså ett icke-krigande land.
Ja.
Man såg att där fanns det fred. Och framförallt eftersom vi också när vi flydde tog vägen över Finland, alltså finska skärgården. Och vi flydde alltså den 21 september 44 och dagen efter kom vi till Utö som i finska skärgården och där så fick vi gå i land och fick lite mat och choklad och så vidare som jag har fått berättat att jag gillade. Och,
för din pappa skrev allt, alltså du har fått väldigt, din pappa var duktig på att skriva ner, du har en fantastisk bok framför dig där din pappa har skrivit ner.
Ja, hela flykthistorien har han skrivit dag för dag så att jag kan den ganska väl om vi säger så. och då när vi kom till Utö så gick vi alltså i land på lotsstationen där och de berättade och sa det att ni ska inte stanna i Finland för ni vet ju om att ni blir tillbaka skickade utan ni måste fortsätta till Sverige. Så det var liksom ingen tvekan om det utan vi fick ju bara bekräftat att vi ska inte stanna i Finland. Så att då fortsatte vi alltså och över finska, Ålands skärgård så kom vi till Fejan.
Hur var vädret under den här, vet du det?
Ja, det var väl lite växlande. Det var väl så pass sjögång i alla fall så att en av de här som höll i rodet så att säga, han åkte över bord och fick fiskas upp igen. Skojar
du?
Nej då, det var sant.
Jaha.
Så att, och sen var det väl lite bökigt också för att den här dieselmotorn på fiskebåten, den var väl lite lynnig så att den stannade med jämna mellanrum.
Men det var en sjövärdig båt i alla fall?
Det var en sjövärdig båt som min farbror hade använt som fiskebåt.
Mm.
Och då var vi alltså 32 stycken så att det var ganska trångt. Men den höll hela vägen, även om det var lite knackigt. Och det tog några dagar. Alltså vi landade i Fejan då den 24.
Var ligger Fejan någonstans?
Den ligger alltså ut i Roslagen. Någonstans åt Grädde till. För att sen så, efter det att vi hade landat där, så togs vi om hand. Och sen så fick vi ganska snart komma till Grädde.
Men visste man då där, var man beredd på den svenska sidan att det hela tiden kom flyktingar? Var ni i början av flyktingströmmen eller var ni i slutet av flyktingströmmen?
Jag tror ganska många kom ganska samtidigt faktiskt. För att om man tänker på de här datumen, så vet vi ju att Tallinn bombades ju av Sovjetflyget då runt den 22-23 september. Och det såg vi också från båten. Ja, jag har inget minne av det, men jag har fått berättat att man såg hur Tallinn brann helt enkelt.
För september är en ganska liksom läskig månad igen att ta sig över havet. Mm. Havet är ju väldigt kallt då. Mm.
Och det märkliga är att om man tittar på den här rutten, så är det nästan den rutten som Estonia en gång gick på också.
Så hamnar man i vatten så är det ungefär 10 grader varmt.
Ja, ungefär 10 grader varmt, och det är ingen större upplevelse. Nej. Utan man ska ju helst hålla sig innanför relingen.
Mm. Vad hände sen då när ni kom till Fejan och vidare?
Ja, sen så fick vi liksom helt enkelt tak över huvudet där och tog som hand väldigt vänligt. Och de hade väl så pass mycket förberett att de visste att man skulle kunna ta hand om större kontingenter också. Så att för vår del så särade man ju på män och kvinnor på så vis att familjen, alltså mammor och barn, de fick ju stanna i Grädde. Och vi bodde faktiskt på vindsvåningen på biografen i Grädde.
Aha.
Det fanns tydligen några lokaler där man kunde bo i. Och sen far och de andra männen, de fick bo i en rymd sommarvilla.
Mm.
Så att de var väl ett större antal som fick liksom bo där så länge som det var frågan om det.
Men man satte folk i karantän också?
Ja, och det var ju då när man kom till Grädde så fick man då, det var läkarundersökning och det var ju alltså att...
Varför då? Vad var man rädd för?
Ja, förmodligen så ville man försäkra sig om att det var väl hyfsat friska personer som kom hit och inte hade några märkliga sjukdomar med sig helt enkelt.
Mm.
Så att den saken fick man ju liksom stå ut med, och det var inte så konstigt i för sig.
Hur kände dina föräldrar sig när de kom? Var de liksom, kände de sig trygga när de kom, eller kände de sig välkomnade, eller var de stressade över att de hade stuckit iväg och inte visste vilken framtid de skulle ha och så?
Ja, alltså det som lyser igenom väldigt tydligt i min fars gamla minnesanteckningar, det är att de tyckte det var fantastiskt mycket och fantastiskt god mat de fick.
Jaha.
Jämfört med hur man hade haft det i Estland, alltså under kriget.
Man hade ganska eländigt under kriget.
Det var tufft och det var ju brist på rätt mycket. Och här hade man ett som tyckte de kom till rena överflödslandet.
Jaha.
Och det var ändå
40-talet. Då var inte folk tjocka i det här landet.
Nej, och ransoneringar och så vidare som gjorde och att det var väl tufft på det sättet. Men vi uppfattade det som att här var det verkligen honungslandet.
Ja. Men du vet också, för du heter ju Christian Weiger.
Ja.
Ni hade ju någon koppling till Sverige.
Ja, släkten är alltså egentligen estlandssvensk. Så att min farfar, han hette Alexander Viksten. Och släkten har hetat Viksten ända sedan slutet på 1600-talet när vi kan spåra dem. Och den första Christian som vi ser, Christian Viksten, han är alltså bonde på gården, den här familjegården, på början på 1700-talet. Och det märkliga är att min farfar, som kom hit 1960 efter att han och farmor hade förvisats till Sibirien och farmor hade dött där. Men farfar kom tillbaka till Estland och vi fick ut honom därifrån 1960. Efter att det hade lättat efter Stalins tidevarv så att säga. Så kom han till Sverige och han hade ju också estlandssvenskan som sitt gamla hemspråk. Så att han kunde klara sig knackigt i Sverige med sin gamla estlandssvenska, även om den skiljer sig från svenskan.
Mm. Men du hade ingen... Din pappa talade inte svenska?
Nej.
Nej.
Min farmor och farfar pratade estniska med varandra och det var bara estniska som gällde då. Så att,
hur gamla var dina föräldrar när de kom hit då?
Ja, far var född 1910 så att han var alltså 34 när han kom hit och mor var 32.
Hur gick det med språket? För de hade ju inte gått och lärt sig några utländska språk, va? Eller kunde de tyska?
Ja, de kunde tyska.
Och i Sverige kunde man också ganska bra tyska. Mm. Så de klarade sig bra på tyskan?
Ja, det i den mån det behövdes. Så sen fick man ju lära sig svenska ganska snabbt. För att om man tittar vad som hände sen så det märkliga eller det intressanta är att ifrån den här tiden i Grädde som då tog slut 1944, alltså efter bara några veckor, så kom vi till Österkorsberga i Småland, som ligger alltså söder om Vetlanda. Och dit kom vi i december 44. Och i april 45 så började far sitt första jobb i Sverige. Och då jobbade han som snickare.
Snickare? Ja. Men han var ju administratör.
Ja,
eller?
Jo, men
han var akademiker, eller vad man ska säga.
Ja, det kan man kalla honom för. Men han var rätt händig med händerna också. Han var mycket bättre än vad man skulle kunna förvänta sig. Men, ja. Så att han och farbror som då var gammal bonde och fiskare. Ja. De lärde sig att jobba på snickerifabrik. Jaha. Ganska snabbt. Så
och lärde sig svenska tack vare arbetet.
Ja, just det. Så att från och med ett halvår efter att de kommit hit så var de i jobb. Och så började de lära sig svenska.
Ja, men hur kom det sig att de just hamnade i, vad sa du att det hette?
Österkorsberga.
Alltså att talas om.
Nej.
Hur kom det sig att de hamnade just där?
Ja, det var väl mer en händelse att det fanns ett antal ställen som man hade så att säga förberett för erbjuda att vidare förflytt från den här uppsamlingslägret i Grädde.
För det undrar jag så här, idag har vi samma situation, man letar istället för flyktingar att bo. Hur lyckas man det här på 40-talet när administration och sånt, det fanns inga mejl. Hur lyckas man hitta ställen? För att det var ju inte så att alla ester hamnade på samma ort. Det blev ju liksom inget, vad ska man säga, någon förort dit alla kom. Utan ni flyttade över hela Sverige.
Ja, det var alltså väl spritt över hela landet och ganska många hamnade så att säga även på orter som inte var särskilt stora. Mm. Jag menar Österkorsberga är en liten plats på jorden och den ligger alltså utanför Vetlanda och där fanns det alltså det som man skulle kunna kalla för någon slags vilohem för mentalpatienter som man kan säga då. Mm. Och den hette alltså Vänhem, det här stället. Och det kallades ju för dårhuset bland estländerna. För det var det liksom det man associerade med. Ja. Men samtidigt var det ett fantastiskt bra ställe.
Var det många ester som kom dit? Säger man estländare, säger man så?
Ja, estländare är ju samlingsbegreppet för ester och estlandssvenska.
Okej, okay. Så var det många, eller balter överhuvudtaget som kom dit? Eller?
Nej, det var estländare.
Estländare, ja. Var det många familjer som hamnade där?
Ja, det var ett antal. Jag kan inte riktigt säga hur många det var. Men det var alltså tillräckligt många för att man då i februari 45 kunde gemensamt fira nationaldagen den 24 februari.
Aha.
Och det hade man ju, och det fick då det lite lustiga var att där hade det gått ut något påbud att svenskar fick inte vara med och det var jag vet inte vem som hade utfärdat det men det var tydligen någon slags myndighet som hade sagt att svenskarna ska inte vara delta i den här för att då var liksom den politiska situationen tydligen lite känslig.
Känsligt, ja.
Men det här föreståndaren på det här hemmet, hon hade alltså efter det att man hade varit ute och firat så att säga utomhus helt enkelt va. Sen kom man tillbaka in i samlingsrummet igen och då var det uppdukat stor fest med både kaffe och mat och så vidare från den här ansvarige föreståndaren för det här hemmet. Så att det var väldigt vänligt och alla var ju otroligt glada över att få den mottagandet igen.
Hur kan det komma sig att man då, på den tiden när man kanske inte kunde så mycket om omvärlden, det var ett krig som hade pågått ute i Europa. Man var väldigt mycket mer liksom, det var ju knappt som man i liksom en stockholmare gillade en göteborgare för vi var olika folkslag nästan. Mm. Alltså det var en tid där folk inte rörde på sig. Om man snackar om främlingsrädsla så måste det ha varit mycket större då. Därför man inte var så van med människor från andra länder. Hur kom det sig att ni blev så väl mottagna? Alltså vad tror du att det beror på att ni kände er välkomna?
Det är svårt att sätta fingret på något speciellt, men jag har liksom en allmän uppfattning att jag nästan aldrig har hört talas om någon slags negativ, vad ska man säga, inställning eller någon slags fientlighet på något sätt, utan man var helt enkelt en del av samhället, och det verkar som om man helt enkelt, igen, tack vare att man hade, estländarna hade alltså en förmåga att så att säga hantera situationen också.
De var duktiga yrkesmänniskor,
ja,
kanske?
Ja, och man var beredd att göra det som behövdes för att komma vidare. Va? Mm. Och hade gett sig 17 på att man inte skulle fastna någonstans. Så att sen...
Och det var gott om jobb?
Det var gott om jobb tydligen, för att vi stannade i Österkorsberga till 47. Och sen efter att jag jobbat där i 2 år så flyttade både min familj och min farbrors familj till Helsingborg tillsammans. Och fick jobb där också på varsin snickerifabrik, och först på samma snickerifabrik, och sen så blev det lite olika beroende på att den här gamla snickerifabriken lades ner. Men det är liksom där man ser att det fanns jobb helt enkelt. Mm. Och från och med då så började min mor också jobba på det som idag är Tretorn.
Aha, okay.
Kallas för gamla gummifabriken.
Vad gjorde hon där?
Hon sydde skor.
Hon sydde skor.
Ja.
Är du ensam barn?
Ja.
Ja. Men du hade kusiner då? Din farbror hade barn också, eller?
Ja. De hade, det var 2. Det är en som också var född i Estland. Den äldre. Och den yngre, hon föddes i Vetlanda.
Mm. Och då undrar jag så här, ni pratar ju estniska hemma.
Mm.
Och hela familjen.
Ja.
Hur lärde du dig svenska?
Ja, helt enkelt genom att prata med kompisar.
Du var tvåspråkig direkt.
Ja,
barn blir tvåspråkiga.
Ja, alltså det lustiga. Jag vet att de 2 första åren i skolan så fanns det fortfarande en estnisk småskola i Helsingborg.
Mm.
Så att de 2 första åren gick jag i den.
För det var så pass många ester i...
Ja, det var så pass många ester, ja. Så att man hade en egen skola.
Ja.
Och så från och med 3:e klass så kom jag in i svensk folkskola. Och det första dagens minne jag har ifrån den, det var alltså att då kunde jag inte riktigt perfekt svenska, för att jag visste inte riktigt vad en linjal var för någonting. Nej. Man skulle ta med sig en linjal dagen efter. Och då fick ju någon visa upp vad en linjal var för någonting.
För då hade du levt ganska mycket och väldigt mycket pratat, haft estniska kamrater pratat,
ja,
hela tiden.
Ja. Och i och med att vi gick i en estnisk språkig skola så blev det ju liksom den som så att säga la grunden. Va?
Mm.
Men självklart, man hade ju en massa svenska kompisar runt omkring. Så att det var inte så konstigt att man lärde sig det.
Nej, för det fanns ju ingen liksom SFI.
Nej, nej.
Det fanns ingen hemspråkslärare.
Nej.
Det fanns ju ingen sån där, nu hjälper vi er att lära er ett nytt språk. Utan det fick man klara av själv.
Det fick man klara av själv.
Och hur gjorde man då? Man lärde sig, började man läsa böcker? Eller fanns det, alltså hur lärde man sig ett nytt språk?
Ja, det fick gå liksom genom att man i vardagssituationer försökte lära sig det helt enkelt. Och det är klart att det blev inte samma svenska, 100% i svenska som barnen lärde sig. Men det var inga problem att klara sig.
Nej. Och dina föräldrar, lyckas de lära sig bra svenska?
Ja, tillräckligt bra för att kunna prata den i alla möjliga situationer. Så att det var aldrig något problem, även om man hörde att de inte var svenska.
Mm.
Det hördes på språket.
För nu kan vi tala om för lyssnarna att Christian Weiger, du har ju varit akademiker hela ditt liv.
Ja.
Och du sitter i Tyresö kommunfullmäktige också, det har vi inte sagt till lyssnarna.
Ja.
Och du har ju liksom, du kan ju handskas med svenska språket på ett briljant sätt, vill jag då tala om.
Ja, tack.
Med både skriftligen, du har ju liksom... Du har använt ditt språk hela ditt liv egentligen, ditt yrke.
Mm.
Så det var inget problem för dig egentligen sen.
Och
för du var så ung också.
Mm.
Ja. Men du hade sa att du hade, innan vi började programmet här, så berättade du att du har också gjort när du pluggade, kollat upp hur gick det för många andra ester i Sverige.
Mm. Ja, just det. Jo, men jag gjorde en som då hette 3-betygsuppsats när jag läste ekonomi i Lund. Och då läste jag också ekonomisk historia, och då gjorde jag en enkätundersökning till ett större antal estniska akademiker för att kunna få någon slags bild av hur de hade lyckats att utnyttja sin utbildning.
När var, de som, var de som var akademiker när de kom hit?
När de kom hit, ja. Och som alltså hade med sig en utbildning. Och vad hände med dem i Sverige?
Just det, va? Precis.
Och det visar sig att det är ganska naturligt att de som hade utbildning som läkare, tandläkare, veterinärer och den typen av utbildning, det var ju väldigt enkelt för dem att sen skaffa sig en svensk kompetens. Va? Mm. Sen fanns det ju andra som var lite mer svårhanterade när det gäller språket och framförallt utbildningen. Och en del av dem lyckades komma vidare, men inte alla, så att en del bytte helt enkelt bana. Och sen var det ju de som då också fick olika typer av uppgifter i arkivarbete och annat. Mm. Så att visst, det var många som klarade sig väldigt bra på det här sättet. Och jag tror inte att det är någon som har haft problem i arbetslivet. Men det var ett sätt att helt enkelt kunna hantera en
situation. För man fick alltid ett jobb, man kunde försörja sig.
Man kunde försörja sig.
Så att, utan problem.
Jajamensan.
Men det tänkte jag också på, det här med när man flyr. Och vill ju förstås, skulle jag fly någonstans och inte kunde, om jag flydde till Finland och inte kan finska, så skulle jag vilja liksom fly ihop med människor som kan svenska till att börja med. Mm. Och så kanske, för man tänker att jag kanske ska återvända någon dag. Mm. Tänkte er familj säga att vi återvänder sen när det blir fred. Var man här tillfälligt eller var man, när man lämnade, var man på väg till någonting eller var man bara på väg från någonting?
Ja, man kan säga så här att mentalt sett så ville man alltid återvända. Men sen fanns det liksom inga praktiska eller ens realistiska förutsättningar att göra det. Den första, hela 50-talet var väl i stort sett stängt när det gäller kontakter.
Och, man kunde inte ens åka tillbaka och se hur det gick.
Nej, inte alls. Nej. Och framförallt när vi kunde börja och skicka brev till varandra.
Vi kunde inte ens skicka brev till varandra.
Ja, i början så var det omöjligt. Och sen så när man skickade så insåg man ju snabbt att, eller det såg man ju direkt att de var ju censurerade, de här breven. De var ju genomlästa allihopa.
Mm. Så ni hade släktingar kvar som ni inte visste hur det gick för?
Ja, alltså farfar kom ju tillbaka som sagt varifrån från Sibirien och sen lyckades vi få kontakt med honom i slutet på 50-talet. Och sen till slut 1960 så hade vi bearbetat sovjetmyndigheterna så pass mycket tack vare många svenska myndigheter också, inklusive träindustriarbetarfacket, så därför var med.
Ja, just det.
Så att de lyckades ju med sina kontakter se till att han kunde komma utifrån från Estland. Men den här kontakten, den var ju alltså under hela 50-talet väldigt liten och till exempel far visste inte ens om att farmor hade dött i Sibirien 1953. Mm. Det fick han höra flera år efteråt.
Mm. Men hur lång tid tog det för dina föräldrar att förstå att de var tvungna liksom att stanna kvar? Eller liksom, när börjar man tänka framåt i det nya landet? Eller är man alltid flykting? Liksom? Tänker man liksom, vill man stanna? Eller är det för att man är tvungen att stanna? Hur tänkte de egentligen?
Jag tror att man insåg under resans gång så att säga att det finns nog ingen möjlighet. Det händer ingenting politiskt som ger en minsta öppning. Och regimen i Estland var väl så pass tydlig och stängd att det var liksom ingen idé att överhuvudtaget fundera på att åka tillbaka. För att då visste man hur det skulle gå. Man skulle alltså inte bli så väl mottagen trots alla försäkringar om det motsatta, så var det ingen som ens försökte.
Det var inte många som tog sig tillbaka?
Nej, sen under 70-80-talet så gjordes det ju mer öppna resor. Då kunde man alltså ta sig tillbaka, men det var ju, åtminstone i början var den ju väldigt strikt arrangerade, de här resorna när man fick tala om i stort sett exakt var man skulle ta vägen och man fick inte lämna Tallinn till exempel. Jag vet att min kusin, hon åkte ju också tillbaka någon gång, om det var början på 80-talet tror jag. Och då gjorde hon ett försök att ta sig till Harpsalo också. Satte sig på tåget, men hon vågade inte gå av tåget till Harpsalo. Utan hon åkte tillbaka igen, för hon insåg att ta man henne där i Harpsalo så skulle hon få ett problem.
Ja. Ja. Men det är Christian Weiger, nu säger jag ditt namn flera gånger här, så att lyssnarna vet vem du är. För du, vi kan fortsätta berätta om hur det gick för dig. För det undrar jag också, alltså, Ni som kom då från baltstaterna som var ockuperade av Sovjet.
Mm.
Det måste ju varit väldigt så här hat mot kommunism som egentligen som skapar det här eländet för er sen.
Mm.
Eller Sovjet uttaget. Du blev socialdemokrat och Ingmar Reepalu är en ännu mer känd socialdemokrat. Hur kom det sig att ni blev socialdemokrater? Varför blev ni inte väldigt liksom, för många som kommer från gamla öst, de har ju med sig en väldig aversion mot Sovjet.
Men man ska ha klart för sig att det fanns ju en socialdemokratisk parti i Estland under hela självständighetstiden från 1918 och fram till 1944. Det fanns också socialdemokratiska statsministrar då på den tiden i Estland, eller riksäldste som det heter. Det var väl kanske inte det dominerande politiska riktningen i bland flyktingarna från Estland, utan det var ju ändå på något sätt en allmänborgerlig.
Det måste vara det, va?
Ja, det var det.
Ja.
Sen kan man väl tycka att det var liksom inte, om man som socialdemokrat försöker se hur det såg ut i Estland, så var det ju långt ifrån den socialdemokrati som jag företräder, utan det var ju en helt annan, det var ju helt enkelt en ganska så tydlig diktatur.
Mm.
Det var ingen tvekan om det, och att det skulle vara, ja, det man kan ju fundera på hur man kan definiera kommunismen, men den kommunismen som fanns i Sovjet, den uppfattar jag i alla fall i backspegeln som någon avart av ens det som man skulle kunna definiera som kommunism.
Ja, för det här måste ju vara en ständig liksom diskussion. För du har ju faktiskt lyckats extremt bra. Du har jobbat hela ditt liv fackligt, eller?
Ja.
Vart jobbat med?
Ja, jag har jobbat dels på SACO, alltså akademikerorganisationen här i Sverige. Och sen har jag jobbat på Nordens fackliga samorganisation, som är alltså samverkansorganet för alla de nordiska facken i alla länder.
Du har rört dig i de här länderna också?
Sen har jag, precis, och jag har rört mig i dem. Jag brukar säga att jag, när jag jobbade på NFS, så hade jag ett arbetsfält från Reykjavik till Moskva.
Ja, fantastiskt.
Och sen hela Europa också med de internationella kontakter som man hade. Så att, och då var det ju ganska naturligt att man också sen när Estland blev självständigt igen såg till att upprätta kontakter med de estniska fackliga organisationerna som började komma fram då.
Mm.
Och först via jobbet i SAK och sen via NFS. Så att jag har väl varit med om och under hela den här resan när det var frågan om att återupprätta den fackliga verksamheten i Estland till någonting riktigt.
Mm.
Istället för den här statsfackliga verksamheten som fanns på Sovjettiden.
Mm. En annan fråga jag måste bara ställa också. Du har gift dig med Birgitta.
Jaha.
Hon kommer inte från Estland.
Nej.
Nej,
hon kommer från Småland.
Hon kommer från Småland, exakt. Och hon har jobbat också i Tyresö hela sitt... Alltså, du kan tala om vad hon jobbat med för de som vet om Birgitta Vajgur är.
Ja,
eller för de som inte vet om det.
Ja, hon är alltså utbildad förskollärare. Förutom att hon har en akademisk examen ifrån Lund, så har hon också förskollärarutbildning. Och har jobbat som förskollärare dels i Lund, och sen när vi flyttade till Tyresö så har hon jobbat som förskollärare. Och sen också som förskollärarektor och förskolechef i Tyresö.
Mm. Och det undrar jag då. För du betraktar dig både som est och som svensk.
Ja.
Men det var inte så att du var tvungen, eller för många invandrargrupper, om man nu, jag har aldrig uppfattat dig som invandrare, Christian. Det är väldigt svårt för mig att säga ordet. Men om man då är flykting här, ja, då håller man ihop och så gifter man sig med någon inom sin grupp. Det fanns inte i den här estniska gruppen. Ni har ju ett nätverk. Hur kom det sig att inte ni blev en sån här homogen grupp där man giftes inom gruppen? Mm.
Att det förekom ju naturligtvis i och med att det var ju ungdomsverksamheten i bland estniska flyktingar. Den var väldigt tydligt inriktad bland annat på scoutverksamheten. Alltså scouting var ju en av de riktigt stora fritidssysselsättningarna för yngre och en ungdomsrörelse så att säga. Då klart att då hade man ju mycket kontakta med varandra över hela landet när det gällde estniska ungdomar i olika städer, alltså både Stockholm, Göteborg, Malmö och så vidare. Men det var ju, och det fanns ju också en estnisk studentförening i Lund till exempel. Men det var ju inte någonting som styrde hur man så att säga utformade sitt liv, utan man hade ju det som en gemensam, vad ska man säga, bas och en kontaktyta. Men det var lika mycket kontakter utåt, så att det var ju ingenting som man liksom avskärmade sig eller slöt sig inifrån.
Kärleken kan man liksom inte...
Den styr man inte genom att bestämma sig att nu ska jag begifta mig med någon viss... Med någon viss bakgrund. Det verkar ju lite befängt.
Jo, men alltså det är egentligen det som jag undrar också. För att idag så hamnar ju människor som kommer hit i samma områden.
Mm.
Så att i vissa områden pratar man ju till exempel bara arabiska. Mm. Eller bara till exempel de finska invandrarna som egentligen kom hit på kanske på 60-talet. För att de skulle sedan jobba här ett tag och prata bara finska.
Mm.
Och det här har ju blivit liksom... Jag är stressad över det här med när man var i New York, att man ser Chinatown så pratar de kinesiska och Little Italy talar om italienska i den fantastiska mångkulturella stad som New York är. Jag skulle önska att vi var duktigare på det med integration, så att det inte blir enklaver av olika sorter. För det är liksom, det är det man undrar nu när det kommer så mycket människor från ett speciellt land, eller att de då typ Södertälje där bor en viss folkgrupp.
Mm.
Alltså det här som gjorde att, som jag uppfattade, men det kanske är bara för att jag inte vet. Jag har ju aldrig uppfattat några, de som har estnisk bakgrund, som invandrare. Därför att ni är svenskar, även om du betraktar dig som est. därför att på en arbetsplats jobbar man med massa människor med olika bakgrunder. Man tänker inte på dem. Det är bara de som bryter som man tänker, okej, jaha, Hoshan kommer från Iran, ja, tänker man på då. Och ibland på namn som man inte kan uppfatta, så är det aha, ditt namn, vad är det för namn?
Mm.
Hur ser du på det här med integration utifrån din egen erfarenhet?
Ja, alltså erfarenheten är att det fanns en gemensam kulturell samhörighet med alla ester.
Ja.
Och man pratade det gemensamma språket. Och man hade alltså sina, vad ska vi säga, olika tillställningar. Det var inte bara nationaldag, utan det var ju också andra sån här. Man hade också estniska föreningar. Det fanns ju på många ställen. Men däremot så var det aldrig tal om att bosätta sig i någon slags enklaver. Utan man bosatte sig helt enkelt där man tyckte att verkade fungera bra. Och man hade liksom inte några förutfattade mening om att man måste bosätta sig gemensamt någonstans. Eller man måste liksom bosätta eller ha bostadslösningar.
Vad beror det på?
Jag vet inte. Förmodligen har man någon slags uppfattningen att man är ju ett samhälle där alla är så att säga ska fungera tillsammans och har inte någon tanke på att man måste i så fall avskärma sig eller på något sätt hålla sig inom en viss grupp för att det ska fungera. Det är klart att det finns ju estniska hus både i Stockholm och Göteborg och Malmö och Lund och så vidare. Men ja, inte i Malmö, utan det är den som finns i Lund som är gemensam. Men det är liksom en samlingspunkt, men inte har ingenting att göra med så att säga vardagssituationen, utan det är där man har sina vissa tillställningar, möten och annat, men inget annat.
Har du dina barn, känner de sig som firar ni några estniska saker, alltså känner de sig som ester? Du har tre barn.
Jag har tre barn,
tre vuxna barn.
Ja.
Mm.
Jo, men de har klart för sig bakgrunden och även om de inte kan estniska så har vi ju varit i Estland. Senast förra sommaren så var vi i sångarfestivalen i Tallinn. Där då samlas då 100 000 ester och sjunger tillsammans och så har de jättekörer som på 25-30 000 som sjunger.
Det är stora nationalsporten.
Ja, det är en av de stora nationalsporterna att sjunga i kör.
Gör du det själv?
Nej, jag har inte gjort det, men far var en otrolig sångare.
Ja, alltså. För det finns ju väldigt många framgångsrika ester. Jag kan inte allihopa, men Laila Freidwalds var en, va?
Nej, hon är lätt. Hon är lätt.
Hon är lätt, förlåt. Mm. Men Ilon Wikland, gjorde teckningarna till Astrid Lindgren.
Precis, hon är från samma stad som vi, från Hapsal. Och tittar man på Mattisborgen, och tittar man på borgen i Hapsalo, så inser man var hon har hittat förebilden någonstans.
Okej. Okay. Och din far, du sa förut också, din far var också väldigt framgångsrik.
Ja, Han hade ju med sig så att säga Haapsalu som sitt hjärta. Och sen när Estland blev självständigt så blev han utsett till, eller utnämnd till stadens första hedersmedborgare.
Det är fantastiskt.
Och sen har ju Ilon Wikland också blivit det. Och Ilon Wikland har sitt eget museum där också i Haapsalu.
Okay.
Och Ilon Wikland är land, sådana här lekland i Haapsalu.
Mm. Nu har jag hållit vår programtid för länge sedan att ta slut. För att det här är så intressant att prata med dig, Christian. Men om vi nu återgår till dagen.
Mm.
Vad skulle vi lära oss? Alltså vad har vi lärt oss? Vad skulle vi göra idag? Ni integrerar, eller vad man nu kallar det för, jättebra. Mm. Vad är det som måste göras idag för att det ska bli motsvarande för de flyktingar som kommer hit?
Ja, det är språket och det är jobbet som är viktiga. Man måste kunna skaffa sig svenska som ett vardagsspråk också. Även om man inte pratar det hemma så måste man ju kunna det, självklart så. Och sen det andra är alltså att det ska finnas jobb för alla. För att det är liksom det som gäller. Har man ett jobb så har man en plats i samhället.
Ja.
Va? Så enkelt är det, tycker jag.
Mm. Och
jag tror att det finns tillräckligt med jobb och det finns tillräckligt med kompetens hos väldigt många som kommer hit. Sen får man ju se till att de som behöver få bättre kompetens, att de också har chansen att få det.
Mm. Och kanske det här med att man bygger på ett sånt sätt att man inte bygger stora områden där det bara bor människor med ett visst. Att vi till exempel Tyresö som är ett ganska, vad ska man säga, enhetligt samhälle.
Mm.
Att vi ser till att i allting man bygger finns det plats för människor från andra länder också, så att man hamnar i ett sammanhang.
Ja, och de som kommer hit ska ju se det som naturligt att de bosätter sig där det passar och inte att man hamnar i en enklav någonstans.
Nej.
För det är nog det man inte ska sträva efter, för att då har man ett problem i framtiden där man alltså måste kunna ta sig ut och så att säga fungera i samhället i övrigt också. Va?
Mm. Tack Christian Weiger. Du sitter i kommunfullmäktige. Du
ja,
sitter i
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen, ja. Precis. Du sitter i någon nämnd.
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.
Ja. Nu har vi pratat om hur man tog sig till Sverige för 70 år sedan som flykting.
Ja.
Också på skrangliga båtar.
Ja.
Ja. Jag tycker det är jätteintressant det här. Jag skulle kunna prata i 2 timmar till med dig. Du får komma igen här och berätta mer om det här. För det här är intressant, tycker jag.
Ja, det finns ju mycket att berätta. Så att det gör jag gärna. Det finns som sagt mycket kvar att berätta.
Ja. Så ni har lyssnat på 91,4 Radio Tyresö. Och mitt namn är Ann Sandin Lindgren.